nytt år alla träningspoddens lyssnare. Det är första fredagen detta nya år 2024. Träningspodden är tillbaka. Jag heter Jessica Almenäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och vi kör på som om inget har hänt trots att vi är inne på ett nytt år. Har du haft det bra i helgen, Lovisa? Bra. Alltså jag har malt och malt och malt och malt på längdskidorna. Herregud vad jag har slitit på dem.
Skönt, det är ju det du älskar mest, va? Att göra när du är ledig.
Lite besatt känner jag mig. Jag får lägga band på mig och dels så här, man blir sliten. Det är så mycket, alltså mycket muskler i kroppen som ska användas. Och sen så är det också så här, när typ Hans, min man, säger, men Lovisa, måste ni ut och åka en gång till idag? Ni har liksom redan åkt typ 2 mil. Jag bara, men. Vad säger du så? Nej, vi stannar i soffan. Men vi har haft fantastiska spår. Och några dagar, då hamnar vi till och med. Och jag är lite, egentligen gillar jag inte när folk gör så här. För det finns en nackdel. Och det är att spåren inte hinner frysa på. Men du vet, när man kommer i kapp eller blir omåkt av den här spårmaskinen, så att man får skejta, åka liksom precis bakom spårmaskinen, så att det är helt nygjorda spår, då känner jag mig som en sån här, att det är som att jag har en egen spårmaskin. Det är jag och fjället, det är jag och mitt längdspår. Och sen när jag åker tillbaka så här, då ser jag att det är fler stycken som åkt, då blir jag lite kränkt. Jag känner mig lite så här som att skidspåret har varit otrogen. Men till och med några sådana längdskidpass har vi haft. Men nu är vi hemma igen. Imorgon, alltså igår, när det här avsnittet släpps, då ska vi åka på skidläger till Orsa. Och jag planerade den här dagen. 1. Jag skulle jobba massa timmar i gymmet. Jag har en PT-online-klient som bor i Göteborg, som kommer till Stockholm några gånger per år och kör flera PT-timmar under en och samma dag med mig. Så hon och jag har kört. Ja, vi körde först 2 timmar på förmiddagen. Sen skulle hon äta lunch och vila. Då hade jag en annan PT-klient. Sen körde hon och jag en timme till. Och sen hade jag en annan PT-klient. Så jag tycker det kan bli lite långt uppehåll för vissa PT-klienter under jullovet. Men så det har jag rivit av idag. Och det som jag inte riktigt hade väl kanske planerat och strukturerat för, det är att jag också nu ska valla 4 par skidor med glidvalla. Jag ska ta upp längdpackningen som hamnade i källaren och packa allt det. Jag ska också åka och spela paddel en timme, och klockan är ju nu då 24. Så jag vet inte riktigt hur jag ska hinna allting, men det var ändå roligt att få den här dagen och jobba, och sen tror jag att det kanske blir en ganska sen kväll. Jessica, hur har ditt jullov varit?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica 25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Jo, men det har varit helt okej. Vi var ju lite sjuka, hade corona här hemma. Och sen har Sam blivit sjuk i något annat nu. Så att nu kommer det väl en andra vända. Jag väntar bara på att jag ska få de här basiluskerna också. Men annars har det varit bra. Jag har ju gått på hoppkurs 3 dagar. Vi har ridit 1,5 timme. Jättekul. Men jag lyckades trilla av, Lovisa.
Nej.
Ja. Och du vet,
jag ska ju skippa sista åket, Jessica.
Ja, jag vet. Och vet, det sjuka är att det var på det näst sista hindret. Efter 3 dagar, och jag hoppat så mycket, på det näst sista hindret som jag skulle hoppa 2023, så åker jag i backen. Och det sjuka är att jag har inte trillat av sen jag gjorde illa axeln. Och det är ju över 1 år sedan. Och jag har ju varit lite rädd för det, men jag har känt ändå så här, de senaste månaderna, att det där, den där rädslan har släppt lite. Så att jag rider liksom lite mer framåt, inte så mycket bakåt. Jag tror jag sagt det i träningspodden innan. Och det känns som att jag vågar liksom lite mer i hoppningen och så. Jag tror inte hela tiden att hästen ska stanna, som jag trodde innan. Så därför var jag absolut inte beredd när den här hästen som jag har ridit ganska mycket på slutet plötsligt stannar. Hon har aldrig stannat när jag har ridit henne. Så att jag, du vet, jag fattar inte vad som hände. Så jag bara, what the fuck händer nu liksom?
Nej.
Ja, så flög jag av, slog i benet i bommen. Jag trillade liksom in i hindret igen, för hon vek åt sidan typ. Eller hon stannade och så svängde hon upp sig med rumpan liksom åt sidan. Så att jag flög över, slog i benet, trillade ner i backen, slog huvudet i hinderstödet så att det bara klångade till. Och så låg jag kvar där ganska länge och bara så här lyfte på benen lite grann. Kände lite på axlarna, kände lite på ryggen, kände lite på huvudet och så bara... Nej, jag har egentligen inte ont någonstans. Jag var helt säker på att jag skulle ha brutit något. Ja, det var verkligen scanning. Det är bäst jag ligger här en stund, för det kan vara så att något har gått sönder nu. Du vet, jag är van vid att så fort någonting händer mig, att jag ramlar eller du vet, då går någonting sönder. Nej, inget trasigt. Så jag bara, jag kanske lite yr sådär, men jag hoppar upp igen. Och det var bra att jag gjorde. Så att jag hoppar upp igen på hästen, hoppar i de där 2 sista hindren och så fick jag avsluta 2023 med det. Och det kändes bra, för hade jag inte gjort det så tror jag att det kanske igen hade satt sig lite grann i kroppen. Men på ett sätt var det bra, för att nu har jag ju ramlat av igen och det gick bra. Det var inte så farligt. Och det tror jag kanske ta bort lite ur den här, från den här känslan som jag har haft i kroppen, att om jag ramlar av så kommer någonting att gå sönder. Det behöver liksom inte göra det. Man kan, ibland blir man bara lite mörbultad, så får man borsta av sig och så hoppar man upp igen och så är det bra med det.
Men är det så bland er som håller på med hästhoppning och då eller alltså som håller på med hästar, samma sak som jag hör mig själv säga väldigt ofta till barn som ska lära sig åka skridskor, slalom, längdskidor, där man måste typ ramla 100 gånger innan man kan. Alltså att ramla är en del av att lära sig. Är ni, eller är det så att nej, men man ska vara på ryggen?
Nej men gud, alltså jag tror alla som rider har ramlat av typ 100 gånger. Alltså man ramlar av jättemånga gånger, oftast när man är liten, för man rider på någon busig ponny och man har inte så bra balans. Men när man är liten så är ju grejen att man slår sig ju inte, för att man är så mjuk och man ramlar så mjukt och kroppen är så pass tålig, så att det går ju nästan alltid bra när man trillar av när man är barn. Men det jobbiga med att trilla av när man är vuxen är ju att det är väldigt lätt att saker går sönder. Och det läker ju mycket långsammare, så att det tar ju lång tid om man har trillat av och slagit sig ordentligt eller brutit något, eller som jag drog av de här senorna och sådär. Det tar lång tid att komma tillbaka, så att man vill helst inte trilla av som vuxen ryttare.
Men man gör ju det ibland för att det är ju djur. Så att under den här kursen, det var ju 4-5 stycken avramlingar. Och det blir så, helt enkelt. Speciellt när man hoppar, för det kan ju hända grejer. Och alltså den klassiska grejen som man gör, det är ju om hästen stannar och man själv redan har börjat hoppa.
Det är verkligen basic. Hoppa inte före hästen. Tro inte att hästen ska hoppa samtidigt som du hoppar, utan vänta tills hästen hoppar.
Det är så när man går in i en löneförhandling och man har redan bestämt vad man ska göra av sin nya lön, alltså löneökningen. Och så går man in i löneförhandlingen och så har man tagit för givet och sen så kommer arbetsgivaren och bara nej, vi ska inte över det där hoppet.
Nej, exakt. Så att om du hör någon gång när du ser någon rida och hoppa framförallt, om du hör att ridläraren då skriker så här: vänta, 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 då betyder det att hoppa inte före hästen, utan sitt i lugn och ro och följ med hästen när den bestämmer sig för att hoppa. För att man kommer inte alltid rätt på hindren, men ibland kan man själv tycka så här: men det här tycker jag ändå är rätt. Hästen håller inte med. Den kanske vill lägga in ett litet steg till. Eller så tycker den att nej, det här blir lite för stort för mig att hoppa, det har jag ingen lust med. Och så stannar den. Så att, ja, det är ju en klassiker. Men jag är faktiskt med väldigt gott mod trots detta. Och glad att det inte blev värre än en lårkaka. Lårkaka kan jag leva med, alltså.
Lårkaka är ju lite coolt, vet du.
Ja, och det är lite skönt också. Man vaknar på morgonen och bara känner sig låret är stenhårt och lite blott. Och så tänker man så här, det är ändå en riktigt god sån här idrottsskavank. Som inte ens är en skada. Du vet, jag kommer ju inte att behöva vila i 2 månader för att jag fick en lårkaka. Men så har det varit för mig. Och annars så har jag faktiskt varit på gymmet några gånger. Och det har varit jätteskönt. Första gången jag var på gymmet, det var på juldagen. Och då var det inte så många andra där faktiskt. Alltså det var inte tomt, men det var heller inte smockfullt skulle jag säga. Sen var jag på gymmet den 28, tror jag det var. Då, Lovisa, så var det ju för 17 som att man bara fick liksom tränga sig fram mellan människor för att komma in på gymmet. Det var så sjukt mycket folk på gymmet. Alltså jag bara frågade där nere, är det så att januariruschen redan har börjat? De bara, ja, det har den gjort. Så vi får se hur länge det håller i sig. Det brukar vara lika roligt varje år att följa liksom hur det trappar av.
Men planerar du nu då tiderna för att det ska vara mindre folk där, eller vässar du hornen och ger dig in och stångas?
Jag orkar inte stångas, för att jag har ändå en plan alltid för vad jag vill göra när jag kommer dit. Jag vill göra min rehab. Jag har haft lite ont i menisken på vänsterbenet, så att jag vill jobba upp lite framsida lår, köra lite framsida baksida lår och sådär. Och då vill jag kunna göra det relativt snabbt och smärtfritt och inte behöva stå och vänta på grejer eller känna mig stressad för att det blir liksom en kö, nästan så folk tar kölapp till att få ta över maskinen som man håller på med. Så att jag försöker att gå och träna på förmiddagen, så innan lunchrusningen, efter morgonrusningen. Då brukar det vara rätt lugnt, så där vid 10-snåret.
Mm. Ja, jag har inte varit på stora gymkedjan än. Vi får se. Jag ska försöka ju åka så mycket längdskidor som möjligt. Och sen har jag spelat paddel en gång i december. Mitt första träningspass 2024. Det här låter helt sjukt att jag hör mig själv säga det. Men jag har ju då alltså kört ett pass squash.
Så det är så konstigt.
Det är så dåligt. Och Hans bara, han blir så förvånad när det går bra för mig, när jag verkligen träffar bollen. Men vi åkte faktiskt iväg hela familjen och spelade squash. Så det blev mitt premiärpass. Det blev, jag trodde att jag skulle träna på nyårsdagen, men jag hade min december streak när jag skulle träna någonting alla dagar i december. Det kommer du ihåg, det var ju när jag hade en sån sjuk dipp efter att jag var sjuk i november. Jag bara, nej, nu. Det var som på hästen. Jag så stramade åt tyglarna och bara, nu ska vi forcera det här hela vägen in i nyårsafton. Och då kände jag så här på nyårsdagen, bara, nej, det blir ingen träning idag. Och det är lite otippat för att vara jag. Så den 2 januari, då körde vi squash. Det var inte någon annan, tror jag, just där den timmen. Och sen så tänkte jag nog kanske inte gå till Sats förrän, ja, men typ om det inte blir någon Stockholmslängdåkning och om jag inte kan träna hemma Ja, jag får se. Jag väntar kanske några veckor, men eller gör som du. Jag tror jag tar efter pensionärerna innan lunchtränarna.
Ja, det är faktiskt bästa tiden att gå i januari. Jag tror att jag kommer att gå dit igen imorgon. För att jag upptäckte nämligen under julen där, när jag var sjuk först i corona, när man orkar inte röra på sig så mycket, man sitter och ligger mest. Och så hade jag ganska mycket kontorsarbete att bli färdig med. Så att jag satt väldigt, väldigt mycket och jag kände att alltså, kroppen mår inte bra av att sitta. Ja, min kropp måste röra på sig. Så det var därför som jag på juldagen så sa jag bara till Patriks föräldrar som är här, till Patrik, till barnen. Sorry, jag måste gå till gymmet. Det här går inte. Jag står inte ut. För att jag började få ont i ryggen, började få ont i höften, fick ont i menisken. Alltså jag kände bara så här, kroppen gillar inte det här. Jag måste röra på mig. Så jag gick till gymmet, körde nästan 2 timmar. Alltså jag körde genom hela kroppen. Och det var så välbehövligt. Det var så otroligt skönt. Jag hade ju träningsverk deluxe i flera dagar efteråt, men det var verkligen... Oh, och då kände jag, nu förstår jag varför jag är en tränande människa. Och jag fattar inte hur man kan leva utan att träna. Hur klarar man av sin kropp om man inte tränar? Hur orkar man ens vara i sin kropp om man inte tränar? Jag förstår inte.
Hur orkar man vara med andra människor? Jag har ju känt så här att efter det här jullovet, alltså så skönt att gå och jobba, så skönt att gå och träna. Alltså att jag blir ju som en mycket, mycket bättre människa och så tolerant med människor runt omkring mig när jag får träna.
Ja, men jag håller verkligen med. Plus att vi sa ju det också innan jul, att se till nu, använd träningen som ett sätt att få lite egen tid när man är med massa släkt och massa folk och vänner och bekanta och barnen har jullov och är uttråkade och rastlösa och behöver liksom aktiveras. Säg bara så här, men jag måste gå och träna, du vet jag... Man hittar på att man har en streak eller att man har ett mål här under julen som man måste vara med på. Eller man kan skylla på träningspodden om man vill. Du vet, i träningspodden så har de en utmaning här, så att jag måste tyvärr gå iväg nu. Det tycker jag är ett av våra bästa tips som vi har gett. Att under julen bara se till att skaffa egen tid genom att gå och träna.
Jag är med i en internationell Facebookgrupp. Jag tror att det är den enda internationella Facebookgruppen som jag är med i. Alltså jag tror att den har något så här slow as F eller något sånt där.
Ja.
Alltså den får inte heta men typ något sånt där heter den. Men då hade de en sån himla rolig grej som jag inte har sett förut. Det här kanske, jag kanske är jättesen på bollen nu. Men då hade de massa templates, alltså typ massa olika typer av mallar för vuxna, fast det är som för barn. Du vet när man ska fylla i. Det kunde till exempel vara man laddar ner till datorn en PDF. Och sen så skriver man ut den. Och så var det liksom jättesnyggt så här att 2024 kunde stå på ett sätt. Och så stod januari med så här stora feta bokstäver, fast det stod January, February, hur fan sen uttalas? Ja, March. Och så liksom fyllde alla månaderna, fyllde ut hela det här pappret. Och sen så var det ett visst antal små, små fläckar, rutor, som man skulle fylla i med färgpenna. Och då fanns det olika templates, till exempel då för de som ska springa, vad blir det? 1000 miles. Ja. Kan det bli det på ett år? Mm. Alltså att en liten sån där ruta var 1 mile. Och så skulle du fylla i det med samma penna då för ett pass. Eller så var det så här uppdelat att liksom, januari hade 30 dagar, har november, april, juni, 31.
Du skämtar med mig nu, Lovisa.
Så skulle man måla. Så att man varje dag som man hade tränat, så målar man den med en färg. Och sen så när hela året har gått, så att det var liksom en liten ruta per träningspass. Och så kunde man ju då välja liksom att alla sina styrkepass skulle bli lila, alla löppass skulle bli gröna, simning blåa, och så vilodagar kanske rosa. Och sen när hela året är klart, då har man liksom gjort som en sån här barnfylla i teckning fast för vuxna.
Mm.
Alltså jag blev jätteinspirerad. Jag funderar på om jag ska ladda ner en sån och skriva ut och sitta och pilla med, ha den på kylskåpet. Det fanns till exempel en jättestor Asics-sko som var liksom Så du fyllde i själva löparskon med alla de där färgerna beroende på för varje mile eller kilometer som du sprang. Alltså jag blev värsta kreativ. Ja, det var barnsligt snyggt och väldigt så här äggande nu när det startade ett nytt år. Att man faktiskt skulle kunna göra en sån där template och sitta och pyssla med.
Ja, alltså jag gillar alltid idén om sånt där. Och jag brukar hålla i det i ungefär en vecka. Och sen inte mer. Så att jag är så glad alltid när jag öppnar en ny kalender, min papperskalender då. Och tänker så, åh, den här ska bli så fin i år. Jag ska skriva snyggt i den och jag ska ha olika färger. Och jag ska skriva upp all min träning och bla bla bla. Ja, det händer ju inte. Sen när man bläddrar tillbaka i kalendern när året är slut så ser det ju ut som fan. Alltså jag kan ju knappt ens själv läsa vad som står där. Det går så fort. Och det är så slarvigt och det är överstruket och det är pilar och det är, ja, det är inte klokt. Men jag förstår ändå vad det är som lockar dig med det på något sätt. Det kan jag ändå köpa. Men, stopp, vi måste bara... Måste du köra barnramsan för att veta hur många dagar det är i en månad? Skämtar du med mig eller måste du göra det?
Ja, alltså den här med knogarna, den har liksom aldrig riktigt satt sig på mig. Så att ja, jag tror faktiskt att jag måste göra det. Men herregud. Sen är det ju också skottår i år.
Snart 40 år har du levt i januari. Snart 40 gånger har du levt i januari. Men du kommer inte ihåg att det är 31 dagar. Alltså jag dör.
Men alltså, det är inte helt lätt. Det finns liksom ingen logik i det.
Nej, men man vet ju bara det. Precis som att du kan alfabetet så vet du ju bara att... Ja.
Men det är så...
November, januari har så många dagar, februari har så många dagar för det mesta och så vidare.
När vi satt i bilen på vägen hem från Lofsdalen så hade jag förberett en radiodokumentär på P4 som heter typ Älskade julkalendrar eller Våra älskade julkalendrar, och då är det ett helt avsnitt som bara handlar om Sunes jul.
Oj, massa, kul!
Ja, massa så anekdoter och behind the scenes prat och så här, hur de castade skådespelarna, alltså jätteintressant. Bland annat att Sören och Anders lucköppning ledde till en så diplomatisk kris mellan Sverige och Norge för att de höll på och drev med norrmän. Skitsamma, men då hamnade jag och Sixten i en så här sentimental fasperiod. För han har skuggtittat på Sunes jul varje dag.
Mm,
så han har liksom haft... Ja, och jag älskar ju Sunes jul, jag älskar ju Sunes sommar. Så att jag förstår vad glad jag blev när
Baxter älskar du inte Sune i fjällen då?
Alltså, det är jag för gammal för dem, tror jag.
Den är ju jag med.
Nej, men just det!
Tänkte, det måste ju vara din favoritfilm.
Nej, men då kanske Sune versus Sune. Sune Bestman och Sune Uppdrag Midsommar. Med tanke på att mitt barn är med där i.
Ja, okej då. Förstår att du kanske då tar det lite grann före. Men annars kan jag rekommendera en titt på den gamla klassikern Sune i fjällen.
Ja, okej. Okay. Det ska jag. Det kanske passar bra nu när jag ska till Orsa på längläger. Men då... började vi gå igenom alla julkalendrar bakåt i tiden, och jag försökte komma på vilka jag mindes från när jag var barn, och han satt med Wikipedia under tiden, och då visade det sig att Brasse, Magnus, Brasse och Eva. Ja, fem myror är fler än fyra elefanter, de har haft en julkalender, det här hade jag ingen koll på, men då hade de missuppfattat själva storyn, så de har ju då gjort 28 stycken avsnitt som alfabetet.
Jaha.
Men då kom Hans på en gammal sketch som han tyckte var jätterolig, där Brasse menar på att han kan inte alla veckodagar, men han kan hälften. Han kan hälften av veckodagarna.
Ja.
Och då undrar Magnus, men är det den första halvan eller den andra halvan av veckodagarna som du kan? Nej. Det är andra halvan av varje veckodag. Dag. Och så säger Magnus, tis. Han bara, vänta. Jag kan det. Dag.
Nej, vad roligt.
Dag. Ja, det tyckte jag av också. Jag tyckte det var väldigt kul. Men, nej, så att jag kan inte huruvida det är 30 eller 31 dagar flytande. Men ramsan sitter väldigt snabbt. Jag behöver aldrig dra hela ramsan. Jag behöver bara säga de första. Men så var det med det. Däremot, Jessica, så har jag två samtalsämnen till veckans avsnitt av Träningspodden.
Mm, kul! Du får välja vad du vill börja med.
Ja, jag har haft väldigt lite skärmtid på sociala medier det här jullovet. Däremot har ju jag, och det vet ju alla som lyssnar på förra veckans avsnitt av Träningspodden, min besatthet av Sister Wives. Det kommer komma en koppling i det här ämnet.
Jag bara, vänta nu, jag förstår inte riktigt här. Men, ja.
Det kommer komma en koppling lite senare. Men den lilla skärmtid för sociala medier som jag hade, den ägnade jag åt till en djupdykning i ett Instagram-inlägg med följande stories som du la upp. Kan det ha varit i mellandagarna?
Mm, det var det noga. Mm.
På temat viktnedgång.
Ja.
Och inlägget handlade om en, eller handlar om en kommentar du har fått från en person.
Inte en kommentar. Nej. Ganska många.
Var det ganska många till och med?
Ja, det var ju därför jag vet vad.
Hold your horses.
Ja, nej, men alltså, du förstår, Lovisa, att jag har fått ganska mycket kommentarer de senaste månaderna, skulle jag säga, på detta. Och jag har tänkt så här, jag kommer inte att adressera det här, för att jag tycker liksom inte att, jag vet inte, det är ju en känslig grej, det här med viktnedgång. Så att jag var så här, men jag skiter i det här så länge det liksom håller sig på den här nivån. Men sen så kunde jag verkligen inte låta bli längre. För att jag fick så många kommentarer om att jag hade anorexia. Det var liksom flera som skrev till mig och sa, vet du inte om att jag har anorexia? Sök hjälp, är du snäll. Har ingen sagt till dig att du har anorexia? Du har anorexia. Och då bara kände jag så här, gud vad ni liksom måste vara begåvningsreserven, för vet ni inte vad anorexia är? Förlåt, men det är ju nästan provocerande. Anorexia är inte samma sak som en smal person. Anorexia är en ätstörning, det är en sjukdom, en hemsk, hemsk sjukdom, där man har ett stört ätbeteende och där man har en jätteskev kroppsbild och där man inte kan se i spegeln att man är supermager, utan hela tiden måste kontrollera maten. Minsta lilla gram man går upp, katastrof och sådär. Och jag gick faktiskt in och kollade på en lista vad som var kännetecknen för anorexia, och jag kryssar inte i ett enda av dem, förutom att folk har kläckt kommentarer att jag har blivit väldigt smal på sistone. Det var det enda som kryssades i. Alltså snarare så är det ju så att jag kanske, för en av punkterna var att man hela tiden tänker på mat, allt kretsar kring mat och hur man ska undvika att äta mat och bla bla bla. Jag tänker ju kanske lite för lite på mat. Det är ju en av anledningarna till att jag har gått ner i vikt. Att jag, speciellt när jag är stressad, inte har tid att tänka på mat. Och sen plötsligt kan komma på, oh shit, jag har glömt att äta. Aj, aj, aj. Ah, då måste jag fylla på. Så jag vet inte. Jag bara blev provocerad av att folk ska sitta och sätta någon diagnos på någon över nätet. Det tyckte jag var riktigt fräckt. Men självaste droppen, det var när jag fick ett mejl av en person som först kommer med en liten kränklimang, för det är ju alltid så, vet du. Man ska skriva något snällt först, för annars ska man inte säga något elakt. Så den här personen skrev till mig, jag tycker du är jättebra och toppen som programledare, bla bla bla. Men du har blivit väldigt smal, det ser inte bra ut. Vad kan du göra för att gå upp i vikt och se lite hälsosammare ut? Och det bara kändes så här, va? Nej men vänta, är inte jag en vuxen människa som själv får bestämma hur jag vill se ut? Och jag vet inte, ska jag gå upp i vikt för att någon annan tant sitter och tycker att jag borde göra det? Jag fattar inte grejen. Och då fick jag nog. Bara så här, nu får jag adressera det här en gång, eftersom folk frågar om jag har gått ner i vikt och vad det beror på, om jag är sjuk, om jag mår bra och bla bla bla. Så tänkte jag lägga upp de här bilderna där man ser att jag mår faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag mår toppen. Jag mår inte dåligt på något sätt. Och så förklarar jag varför jag har gått ner i vikt. För grejen är den att jag har inte gått på någon diet. Jag har inte bantat. Jag har inte försökt gå ner i vikt. Det är lite olika omständigheter som har gjort att jag har gått ner i vikt. Att jag började äta min ADHD-medicin, då tappar man lite grann aptiten. Framförallt tappar man sockersuget, för att man har inte samma behov av att få upp dopaminnivåerna. För annars så har man med ADHD ett större sockersug än andra, för att man vill hela tiden ha upp dopaminet. Man har låg dopaminnivå, det måste upp, upp, upp. Och så åker den upp lite grann när man äter socker, och så rätt ner i botten. Och så måste man fylla på igen. Så att man har liksom ett ständigt sockersug. Och det försvann, för att jag blev mycket mer balanserad med min medicin. Gick ner några kilo, åkte jorden runt. Fick en magbakterie. Det var inte kul. kunde inte äta eftersom vi var på nattåg i Indien och andra grejer. Så jag åt inte på, jag åt väl lite på 10 dagar och gick ner 6 kilo. Och sen har jag bara inte gått upp de kilorna igen, helt enkelt. Jag har ätit precis som vanligt, inga konstigheter. Alltså varken hälsosammare än jag brukar eller onyttigare än jag brukar. Precis som vanligt. Ibland har jag glömt att käka lunch för att jag har varit stressad och sådär. Men i övrigt, inget särskilt. Och då tänkte jag, nu skriver jag det här en gång. Och sen får det vara bra. Och så, jag vet inte. Vad tänkte du när du såg detta då?
Ja, jag tänkte ju massa grejer. Och sen försökte jag selektera och liksom sortera de här tankarna. Och jag går ju i princip aldrig in och skriver kommentarer hos folk. Alltså folk, nu, förlåt, du är inte folk. Men jag kände att jag mer så här, intressant. Jag studerade. Och jag, det jag funderade på, det var ifall, när du får den här typen av kommentarer, ifall det är från folk, så det här är en fråga till dig, som du tror lyssnar på träningspodden.
Jag tror, ja, ibland kanske det kan vara. Men oftast tror jag inte, för att i träningspodden har jag ju ändå berättat lite grann om varför jag har gått ner i vikt. Så jag tror att de har ganska bra koll på det ändå. Så jag tror kanske att det är andra människor. Och vet du vad jag ibland känner? Det är lite grann så här, nu ska jag säga någonting som en del kan säkert ta illa upp. Så kan det vara. Men jag tror att väldigt många vill ju gärna gå ner i vikt. Det är väldigt många som vill gå ner 1 kilo eller 2 eller 5 eller 10 eller mer än så. En del behöver gå ner i vikt för att de har en ohälsosam övervikt och sådär. Men väldigt många vill gå ner lite grann i vikt. Sen när någon gör det så är det någonting i en som liksom, jag tror att man blir helt enkelt lite avundsjuk. Förlåt, men jag tror att det är det. Så här, jaha. Hur kunde det där gå så lätt då? Liksom. Lite provocerad av det. Fan, se till att gå upp i vikt nu så att du inte provocerar mig så jävla mycket med att du kunde gå ner i vikt utan att ens försöka. Alltså, förstår du vad jag menar med det här? Nu kom du ut lite i affekt för att jag blev lite irriterad när jag började tänka på det här inlägget igen. Men du kanske fattar vad jag fiskar efter
mest,
här.
Jag sitter mest och ler för att jag tycker ju att det här är på riktigt. Jag får ju inga affektkänslor utan jag tycker på riktigt att det är intressant. Och jag ser ju massa olika typer av fenomen. Och det är de som jag är ute efter att grotta i. Och just det där med, om vi jämför med för 10-12 år sedan, så är det ju otrendigt nu att prata om vikt. Och jag skulle nog säga att människor som publikt pratar om sin vikt, råd, alltså då, om man tittar på i sociala medier och tidningsartiklar och liknande, så sätter man sig själv i en skottlinje.
Ja, man vågar ju inte säga något om sin vikt. Det är därför jag också tänkt att jag håller tyst om det här nu, för att jag vill inte ens adressera det på något sätt. Liksom. Så här ser jag ut nu och så bara hoppas vi att det försvinner. Eller förstår du att ingen bryr sig?
Är det så, jag har lite frågor först innan jag kommer med mina resonemang. Är det så att människor ber dig om tips och råd eller vill veta hur du har gjort för att gå ner i vikt för att själva få inspiration?
Nej, det är det inte. Det är inte någon som har gjort det och då har jag känt att alltså någon har gjort det i DM typ. Mm. Och då har jag känt, när jag har tittat in på profilen, att där kanske det handlar om lite andra grejer och att den personen kanske inte mår jättebra. Men oftast så är det ju folk som frågar, hur mår du egentligen? Mår du verkligen bra? Och du har blivit så smal. Hur är det med dig? Man blir orolig. Du är alldeles för smal. Det där ser inte bra ut. Det är inte fint när benknoterna sticker ut. Bla, bla, bla. Det är mer så. Det är liksom så här förtäckt omsorg, skulle jag säga. Än det är, hur gjorde du för att gå ner i vikt? Fattar du?
För att en reflektion som jag har om dig personligen, och det här kan jag ha om massa människor runt omkring mig, klienter som jag har coachat under flera år eller människor som har kommit och gått i mitt liv och liknande, att jag har en bild av hur dennes kropp rent genetiskt det ska, men brukar eller bör se ut.
Mm.
Så jag reagerar inte när du är så smal som du ser ut att vara på bilder. Eller när man... TV, nu har inte jag sett dig i TV efter...
Det har väl inte varit... helt normal ut. Alltså, det ser liksom...
Ja, och jag har väldigt svårt att titta på bilder på sociala medier, för jag vet att det är så himla många som retuscherar och det är ljus eller olika typer av filter och sådär. Så jag har lite svårt... Alltså, så här, min bild av dig, det är att du är väldigt lång, smal, finlämmad, ganska breda axlar, smala höfter, långa ben. Så för mig är det är din kropp. Och det kan nog snarare vara så att jag, om jag skulle reagera, vilket jag inte har gjort, men då skulle nog snarare reagera åt andra hållet.
Ja.
Det postgravida, din postgravida kropp eller din när du har liksom haft psykisk ohälsa på olika sätt, alltså då reagerar jag nog mer åt att det skulle vara uppåt än att det skulle vara neråt. För mig är du är du genetiskt byggd i den här grunden. Så det liksom är en reflektion som jag har kring din kropp. Och jag kan ha liksom, som sagt, på andra människor som jag möter, så kan jag se att okej, det här är en person som, låt säga, om vi använder vågen, använder vikten, om det är en person som nu väger 85 kilo,
mm,
då kan jag reagera på det för att jag vet att den under en väldigt lång period, kanske så många år som jag har känt personen, brukar väga 65. Då, ja, kommer jag inte reagera på att den väger 65 igen om ett år. Därför att det är så jag har sett den personen längst. Och det tror jag att många glömmer bort om man själv kämpar med viktnedgång. Och så har man haft en högre vikt än vad man vill ha i 20 år. Då är det väldigt svårt att minska ner den vikten jämfört med någon som har haft en kortare period av några år och vägt lite mer än vad man brukar göra. Och det där tror jag många glömmer bort när man sitter och jämför kroppar på bilder.
Alltså vad skönt att du säger det här, Lovisa. För att det här är ju så som min kropp såg ut innan jag fick SAM. Och det här, jag känner mig mycket mer som mig själv nu än vad jag har känt mig de senaste åren. Jag känner igen min kropp nu. Jag känner igen hur min kropp känns. Jag har mindre ont i min kropp. Det här är mycket, mycket mer min kropp än vad den andra kroppen var. För att, du vet, nu kommer jag i mina gamla kläder som jag hade innan jag fick SAM. Säg 2014-2015, då var jag väldigt smal. Men det är så smal som jag har varit för det mesta i mitt vuxenliv. Förutom i perioden när jag har fött barn. Men de här kilorna efter SAM lyckades jag inte gå ner. Det krockade väl med också förändrade hormonnivåer. Jag har ju fått ordning på mina hormonnivåer nu. Jag har hormonbalans i kroppen, det har säkert också spelat in. För att min kropp har liksom... Det känns som att den har gått tillbaka till där den egentligen vill vara. Där min kropp trivs bäst, helt enkelt. Och det är jättehärligt att du säger det, för att det blir så tramsigt som att, men varför skulle man inte kunna få vara smal? Är det något fel med att vara smal? Eller är det så, har man en gång gått upp i vikt, då ska man aldrig få lov att gå ner i vikt igen? Eller vad, jag fattar liksom inte den grejen. Så jag var tvungen att göra ett tillägg i story också och skriva att jag trivs faktiskt bra så här. Alltså det här känns som min kropp, som jag har fått tillbaka min kropp. Så tack för det. Om det nu skulle till en jävla magbakterie i Jordanien och hormonbalanser som rättade till sig och sockersug som försvann med medicin. Om det var det som krävdes, så ja, kanonbra. För att nu känner jag mig som mig själv igen. Och jag är ju mycket gladare och tillfreds än vad jag har varit i många år. Och då säger jag inte att det är något fel på min kropp som den var innan. För det tycker jag inte. Och jag hade ju liksom vant mig vid att nej, men nu kommer nog vara så här. Jag hade till och med packat ner alla mina kläder som jag hade innan när jag var smalare. Och skulle skicka iväg dem. Nu har jag packat upp dem igen. För att nu kan jag inte ha de andra kläderna. Så nu har jag bytt liksom kläder i de där lådorna helt enkelt. För att jag tänker att jag vill fortsätta vara så här och stanna på den här vikten. Och det är viktigt att säga, jag bantar inte, jag håller inte igen, jag äter precis som vanligt. Precis som vanligt. Och du vet ju att jag är ju inte extrem på något sätt. Alltså jag är varken extrem åt det hälsosamma hållet eller åt det onyttiga hållet, utan jag bara äter som en vanlig människa.
Det finns ingen träningspodden-lyssnare som har varit med från start som har glömt bort din frukostkanelbulle, Jessica Almenäs.
Eller hur? Snälla någon, kanelbulle till frukost. Hur många år åt jag inte det? Alla år jag bodde på Kungsholmen. En latte och en kanelbulle på 7-Eleven. Det var liksom min frukost.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Det var mitt ena resonemang. Mitt andra resonemang handlar just om det här med kanske då att vara nöjd, eller liksom när man kopplar ihop sin känsla av tillfredsställelse med sin kroppsform. Och då tänker jag så här. Vi har pratat tidigare, nu är jag där igen, där jag har en vän som går igenom en sjukt uppbrytande skilsmässa. Alltså det är ju ett jädra trauma och är så smal. Alltså hon säger det, att liksom det är bara allting, det är liksom som att livet har försvunnit ur henne. Och hon är jätteolycklig och jättesmal. Och då är det liksom olycklig och smal. Smal för att hon är olycklig. Och jag tänker det med att man kan vara lycklig eller bli lycklig för att man blir smal. Alltså det finns ju människor som helt enkelt ökar sin lycka när de blir smalare. Man kan också vara smal och olycklig. Man kan vara olycklig för att man inte är smal. Man kan vara överviktig eller bli överviktig för att man är olycklig. Man kan också bli överviktig för att man är lycklig. Alltså det finns ett ganska tätt samband mellan, alltså det här med att se vad är höna och vad är ägget för mig just i den här fasen, just den här perioden av mitt liv. Det är ju inte för inte att det kallas för sambokilon. Man har kanske inte varit så här lycklig på flera år. Och man bara myser och man har en fantastisk relation med sin nya partner. Och så går man upp i vikt. Det är ju inte för att man är olycklig. Men det finns ju också jättemånga människor som går upp i vikt för att de är olyckliga. Och därmed ändrar sitt beteende. Och att kroppen helt enkelt svarar på den beteendeförändringen. Så jag tycker att man inte ska förringa de människorna, inklusive där du då hamnar, Jessica, som faktiskt blir lite lyckligare för att man blir smalare och därmed tycker att, men det här är ju jag. Gud vad skönt att jag äntligen får vara jag igen.
Ja, exakt. Och då ska inte jag behöva skämmas för det. För lite är det som att nu får du be om ursäkt för att du har blivit smal. För så där smal var du faktiskt inte förut. Så nu får du faktiskt be om ursäkt. Och se till att lägga på dig. Så, som hon som skrev mejlet till mig bara, vad kan du göra för att gå upp i vikt?
Dricka grädde.
Men vad är det som säger dig att jag vill gå upp i vikt? Alltså det, varför skulle jag vilja det?
Ja, men det jag kan bli beklämd över, det är min frågeställning, och det här vet jag ju inte om det förekommer, men det är ju åt andra hållet. Där människor helt enkelt hör av sig till folk som går upp i vikt. Är man så inne på andra människors kroppar att man hör av sig och säger, oj, 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 nu har du nog gått upp lite för mycket i vikt. Vad kan du göra för att se lite mer hälsosammare ut igen? Och jag vet inte om det förekommer. Och jag hoppas att det inte gör det.
Jo, men alltså det gör det, fast på ett annat sätt, tror jag. Jag tror inte att folk kör det där pekfingret så här, nu kanske du ska börja tänka på att motionera eller kanske tänka på vad du stoppar i dig. Det tror jag inte att man gör öppet på samma sätt som man tycker att man kan göra det till någon som har gått ner i vikt. Men däremot så kan man ju förtäcka dig i en så kallad kränklimang genom att säga, gud vad du är fin när du har gått upp lite i vikt och lite rund och god. Det är så härligt när det finns lite att ta i. Alltså, förstår du?
Mm. Nej, för jag tror att olycklighet kan ju lika gärna leda till viktuppgång som till viktnedgång. När jag gick igenom min stora sorg när min pappa gick bort, alltså jag hade så svårt att äta. Det bara stockade sig i munnen, i halsen. Jag har aldrig varit med om i hela mitt liv. Jag älskar ju att äta. Jag tycker inte om att laga mat, men jag älskar att äta.
Mm.
Och jag har aldrig varit med om den typen av fysisk reaktion som jag fick, att det inte gick att äta. Och Hans, liksom, han bara, vad ska jag laga till dig? Han kom med mat i sängen. Jag bara, jag vill inte gå upp i sängen, jag orkar inte. Och kände mig helt urlakad. Jag gick ner i vikt. Jag kommer ihåg att jag ställde mig på vågen och bara, okej. Och på samma sätt så hade det ju lika gärna, och det har jag väl snarare varit med om tidigare, så att när jag har varit i perioder när jag varit stressad eller olycklig av något skäl, att då har jag ju ätit istället. Och det kan man inte heller säga, jag är en sån som, därför det vet man inte nästa gång. Och det är väl det som är, tänk om du hade varit olycklig, tänk om du går igenom en sjukt stor kris bakom kulisserna, och sen så hamnar fokus på att du har gått ner i vikt. Men det är kanske bara ett sociala medier-fenomen, I don't know. Men det jag tänkt på, och det här kommer då mitt tredje resonemang. Jag har försökt sortera det här ute i längdskidspåret. mitt tredje resonemang, det handlar om människor på gruppnivå. Alltså om man tittar på svenska folkhälsosiffror och faktiskt drar slutsatser i det stora perspektivet, då är det så att om du väger ungefär lika mycket som alla andra runt omkring dig, då väger du antagligen lite för mycket. Nu kan jag säga inte att det här handlar inte om träningspoddens lyssnare, för att vi vet att ni som lyssnar är inte representativa för Sveriges befolkning. Men om du ungefär väger lika mycket som alla andra, då väger du antagligen lite för mycket. Därför att vi har mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning är överviktiga eller har fetma. Om du äter ungefär, eller snarare så här, du äter inte sämre än någon annan. Jag äter inte mer än någon annan. Då äter den personen antagligen lite för dåligt. Eller äter lite för mycket. Och de slutsatserna kan vi dra på stora gruppnivån. Och nu kommer min koppling till min besatthet, Sister Wives.
Alla väntat.
Då är det en av de här fruarna, fru nummer två i ordning. Hon väger, då pratar ju de hela tiden om pounds, men jag tror att hon vägde 130 kilo som mest. Hon har varit överviktig i princip sedan hennes första graviditet. Och hon har tagit tag i många saker. Jag har nu kommit 5 år in i den här reality-showen. Hon har tagit tag i massa saker. Till en början, bara fysisk aktivitet. Bara så att svettas på gymmet, väger sig, händer ingenting. Men måtten minskar. Hon har tagit tag i olika typer av kostbeteenden. Tar hjälp av en näringsfysiolog med massa recept. Och händer väl kanske lite grann och sen så går det tillbaka. Och sen börjar hon bearbeta olika typer av trauman där hon under en väldigt lång period av sitt liv hela tiden åsidosätter sig själv och sina behov för att hjälpa andra. För att finnas till för andra och för att se till att andra människor har det bra. Och där någonstans börjar hon hitta lösningen till varför hon inte prioriterar sin hälsa, sin fysiska aktivitet, sin möjlighet till återhämtning, till sunda relationer, att inte tumma på sin egen integritet och så vidare. Men det är, hon har en sekvens där hennes tränare vill få henne till att hålla i 30 dagar för en gångs skull. Alltså att under 30 dagar hålla i träningen. Inte så att hon ska träna varje dag, men att hon ska vara fokuserad under 30 dagar. Och det har hon inte lyckats med trots att de har hållit på ganska länge. Och då säger hon i sin frustration att hon vill bara ge upp. Och hon ger upp. Gång på gång på gång ger hon upp. Och då säger hon: allt jag vill är att äta like the ordinary American. Allt jag vill är att leva som alla andra.
Mm.
Och han nappar inte på det, men han är ju också en klassisk amerikansk PT, typ 45-50 års åldern, väldigt amerikansk. Han är ganska skicklig, jag gillar när han jobbar mycket med symboliker. Hon får till exempel ta med sig sin våg till gymmet, han tar ut den på deras utegymsarena och tar fram en slägga. Så får hon stå och hamra sönder sin våg, för hon är helt besatt av vågens resultat, vågens siffror, och tittar ingenting på allt det som hon har åstadkommit i form av träning, i mindset, i att tro på sig själv. Hon är så enormt van vid att misslyckas. Det är liksom, det bara ligger som en, det bara överflöd. Allting bara handlar om att hon inte kan. Att hon inte har fysisk kapacitet. Hon kan inte ta sig upp ur soffan utan att stötta. Hon kan inte vara med på barnens lekar, deras aktiviteter. De klättrar i någon sån här Rocky Mountain. Hon kan liksom inte följa med. Och hon är så besviken på att vågen inte visar en lägre vikt trots att hon plötsligt klarar av de där fysiska hindren. Så då får hon mörsa sönder vågen. En annan grej, då handlar det om att hon ska lära sig ta ett steg i taget. Alltså att det här är en never ending resa. Hon kommer antagligen aldrig kunna ge upp om hon vill ha de resultaten som hon har. Så han tar henne till ett berg och hon får på sig en viktväst som väger de kilorna som hon har gått ner. Vilket inte är så himla många. Men när hon får på sig den där och ska knata upp för det berget, då känner hon hur fruktansvärt jobbigt det är att gå med den här västen. Och sen får hon ta av sig västen och lämna den upp. Du vet, det får jag rysa ner. Lämna den uppe på toppen av berget. Och sen gå ner. Men just det här att han nappar inte på att när hon säger att hon vill bara leva som alla andra. Hon vill bara kunna äta like the ordinary American. Då ser man ju inte att alla har inte samma biologiska förutsättningar att kunna äta som de andra. Vissa människor responderar annorlunda av att äta på ett visst sätt än andra. Vissa kan käka fruktansvärt mycket skit. Och det kommer ändå inte liksom synas på dem. Medan för någon annan 6 månader där man äter lite för mycket skit, ja, då kanske de går upp 10 kilo. Och jag tror att det blir lite skevt på samhällsnivå när man tror att man måste, när man tror att det räcker med att göra lite bättre än alla andra. Men alla andra är ganska dåliga, så du kanske bara gör det som är normalt. Det var mitt långa resonemang som jag höll på att traggla med i skidspåret.
Ja, också när hon, jag tänkte på en annan grej när du berättade det där att äta som the ordinary American, så finns det ju inget annat land i världen tror jag som har så mycket övervikt som man faktiskt har i USA. Och det märker ju folk som bara åker dit på semester, att om man äter som the ordinary American, då lägger man på sig ganska snabbt alltså. Så jag vet inte. Men sen, och sen har ju alla olika förutsättningar som du säger. För har man haft övervikt hela livet eller en stor del av sitt liv, det är mycket, mycket, mycket svårare att gå ner den. Alltså det är sanningen. Det är mycket, mycket svårare. Och även om du lyckas göra det så kommer kroppen att sträva uppåt igen. För att kroppen har ju vant sig vid att ligga där helt enkelt. Och kroppen är ju liksom en mekanism, den funkar så. Och till exempel för mig själv då personligen så har ju jag större delen av mitt liv varit smalare än vad jag har varit de senaste 6 åren sedan Sam föddes. Eller 7 då, för jag var gravid också. Och då, när min kropp då är tillbaka där så är det som att Nej, men det var ju det här vi höll på med. Så här var det ju det var. Det är som att den har anpassat sig till att ligga här utan problem. Det gick jättefort. Men det är någon slags muskelminne som finns i min kropp, antar jag. Så att jag har ju andra förutsättningar för det. Hade det varit så att jag hade varit överviktig hela mitt liv och så hade jag blivit sjuk eller börjat med någon ny medicin eller någonting och gått ner lite i vikt. Och sen när det där hade rättat till sig igen, man började äta som vanligt och sådär, då hade jag väl förmodligen gått upp i vikt. Så att det är ju jätteindividuellt och det är därför man inte heller kan du ge tips på hur man gör för att gå ner i vikt? Nej, för jag har inte försökt gå ner i vikt. Vilket är helt sjukt, för du vet ju Lovisa att jag har ju kämpat med de där 2-3 gravidkilorna som jag inte har kunnat acceptera i flera år. Men det händer ingenting. Och sen plötsligt bara av olika slumpmässiga orsaker så är de borta liksom, utan att jag ens försökte. Och då har jag ändå kämpat. Och det låter ju löjligt liksom, att kämpa för att gå ner 2-3 kilo när det finns andra som har en väldigt lång resa att göra. Men ja, du förstår vad jag menar.
Det finns ju ett ännu känsligare perspektiv på det, just med kvinnor och viktuppgång och viktnedgång. Den här kvinnan sa att hon ville kunna äta samma sak som hennes barn äter. Alltså att de ska kunna sitta och äta samma mat till middag och så vidare. Och nu blir det, nu är det klart att det här är ett amerikanskt perspektiv, men det kan vi ju se även i Sverige på gruppnivå. Hur föräldrarnas ätbeteende så tydligt styr hur barnen äter. Barn väljer ju sällan själva. Alltså, ju äldre barnen blir, desto mer självständiga blir de ju i sina ätbeteenden. Men små barn äter ju det som föräldrarna presenterar. Och det är till exempel, om man tittar på tonåringar, ju äldre tonåringarna blir och när de vill liksom satsa hårt på sin idrott. Så om man som tränare eller kostvetare vill hjälpa de här tonåringarna med liksom hur de ska äta, så kanske det i första hand är frukost och mellanmål som man ska fokusera på. För de väljer ofta tonåringarna själva vad de ska äta. Till skillnad från skolmaten som serveras och middagen som föräldrarna har ansvar för. Men då tänkte jag på det med att liksom hur barn formas av föräldrarnas ätbeteende. Och nu sitter jag ju som en svensk träningsexpert och sitter och tittar på en reality show. Men man kan ju också titta på de här barnen som då äter likadant som hon har gjort under sina senaste 20 år som vuxen. Så med stor sannolikhet så kommer ju de barnen också att bli överviktiga. Men de har inte hunnit bli det än. Och om man dessutom då antagligen kanske har ärvt en genetik som kanske har lättare för att gå upp i fettvikt och kanske i mindre utsträckning har en träningskultur eller en motionskultur i familjen. Man semestrar inte genom att åka på fysisk aktivitetsresa som min familj i princip alltid gör. Då blir liksom det också, då speglas det av hur föräldrarna resonerar kring sina kroppar och vad de väger och hur de pratar om sin egen vikt framför eller med sina barn och argumenterar varför ska man äta grönsaker. Jo, för då blir man smal, skulle någon kunna säga, en mamma. Medan en annan mamma säger att man ska äta grönsaker för att få i sig vitaminer och mineraler och förklara varför de är viktiga. Och det tror jag liksom att det är så lätt att man tittar bara på vad en kvinna väger och liksom drar massa slutsatser om hon är underviktig, normalviktig eller överviktig. Men att det kanske mer fokusera på men beteendet som den här vuxna personen har och liksom hur den jobbar med måltidskultur till exempel då med liksom i hemmet. Det finns ju, om man tittar på många i den äldre generationen, då pratar vi inte våra nästa igen, utan ännu äldre. Jag tänker på de här kvinnorna som aldrig åt med barnen, utan de typ kunde stå vid diskbänken och äta medan barnen servades med sina måltider. Att liksom mamman kommer i sista hand när familjen har fått äta i lugn och ro. Och jämfört med det som vi i många familjer, särskilt på en högre socioekonomisk nivå, där måltidskulturen är nästan helig, att man ska sitta ner med tända ljus och alla ska sitta i lugn och ro. Medan det andra familjer, liksom, herregud, det serveras 4 olika middagar för att alla har olika tider och träningar och sådär. Och det speglar ju också liksom både för sin egen kropp och sitt eget ätbeteende, men också för liksom barnen sen som växer upp med en mamma som antingen har nojat jättemycket åt ena hållet eller nojat jättemycket åt andra hållet eller bara liksom är ganska neutral och obrydd. Och där kanske jag då placerar dig, men det är för att jag vet att du inte nojar så mycket med mat hemma när det är måltider med familjen. Men det här blir ett väldigt stort sidospår, men bara ur ett så stort folkhälsoperspektiv.
Ja, men en annan grej tycker jag är, varför känner så många ett sånt behov av att bry sig så mycket om andras kroppar? Alltså, och tala om för folk, du borde se ut så här, du borde väga det här, du borde gå upp, du borde gå ner. Varför bryr man sig inte bara om sig själv istället? Alltså, jag kan inte förstå hur man kan ha så mycket tid i sitt liv, att man har tid att engagera sig i någon annans kropp, vad den ska äta, hur den ska träna. Alltså, det känns som att är det här det som jag jobbar med min ADHD när jag ska göra min ekonomi, prokrastinerar, är det det som ni själva gör då, eller? Ni skiter liksom i att ta tag i ert eget liv. Ta tag i ditt eget liv. Du kanske behöver börja träna. Du kanske måste lägga om din kost. Du kanske inte mår bra. Du kanske sover dåligt. Men du kanske också har hormonobalans. Ja, men ta tag i det då. Lägger inte i hur andra ser ut eller vad andra gör. Eller, för det är också så här. Och det tror jag faktiskt är den äldre generationen som tror, för du vet, de var med från början när det bara fanns Facebook, och på Facebook la man ut precis allting. Man la ut på Facebook när man vattnade blommorna, man la ut på Facebook om katten släppte hår, man la ut på Facebook om man skottade snö på tomten, man la ut på Facebook om man var glad, om man var ledsen, om man var sur eller var arg på sin granne, eller du vet, allt la man ut på Facebook. Jag tror att de lever kvar i det här att sociala medier är någon slags, här är hela den här personens liv. Jag vet allt om den här personen. Det är det som jag också försöker säga så här, vet ni vad? Ni vet ingenting om mig. Det ni ser mig på sociala medier, det är inte ens 10%. Förstår du? Det är inte ens 10% av mitt liv, hur jag lever, vem jag är. Det är precis den lilla skärvan av mitt liv som jag väljer att visa er. Och det där är liksom någonting som folk kanske skulle fundera över. För jag tycker generellt att det blir bara så konstigt. Det är så verklighetsfrånvänt att tro att man kan ha massa åsikter om en människa som man inte vet någonting om. Jag vet inte. Det var så många saker i det här, Lovisa, som bara upprörde mig, kände jag. Och så kände jag också så här, men snälla någon, jag är gladare och har mer energi än jag har haft på många år. Alltså jag mår riktigt bra. Peppa, ta i trä, för nu kommer väl någon jävla skada eller något, bara för att jag säger det. Men jag mår bra. Så unna mig att må bra då. Alltså varför ska, jag förstår inte, varför ska det problematiseras? Nu mår jag jättebra. Jag är inte sjuk, jag är frisk på alla sätt. Jag har helt normalt ätmönster, jag har helt normal BMI. Låt mig vara, låt mig må bra, kan jag bara känna.
Tack! Och innan vi avslutar veckans avsnitt av Träningspodden och 2024 års första avsnitt, så har jag också med mig en artikel från tidningen Chef. Den heter verkligen Chef.
Ja, men det var kul, för att vi älskar ju att trendspana lite grann. Och jag är ju väldigt pepp på att gräva mig in i 2024 års träningstrender. Men om vi tjuvstartar lite grann då i det här avsnittet med den här artikeln som du har hittat, för det är ju lite annan aspekt på hälsa och träningstrender för 2024.
Och den här artikeln, den är skriven av Sara Hammarkrantz, som jag inte vet vem det är. Och det är också lite roligt att läsa artiklar om hälsa och träning från, för mig, okända personer, jämfört med när det är mina kompisar eller kollegor eller träningsprofiler som skriver. Men då har hon listat de 10 viktigaste hälsotrenderna för chefen att hålla koll på. Det är liksom ett annat perspektiv än vad du och jag är vana vid.
Ja, men verkligen. Och jag tänker så här, att jag har ju en anställd i mitt företag, och det är jag själv. Men det är väl nog så viktigt att jag är en bra chef för mig själv.
Men sen så kanske vi har, ja, men om vi skulle göra lite statistiskt, ja, men vi kanske har åtminstone 1000 mellanchefer och uppåt som lyssnar på Träningspodden.
Ja, minst skulle jag tro. Men sen har vi ju också väldigt många som har en chef som kanske kan föra det här vidare till sin chef. Eller hur?
Och punkt nummer 1, första punkten på den här viktiga hälsotrenderna 2024, så står det: hälsoklyftan ökar. Uppdelningen ökar mellan de som redan är intresserade, pålästa och lägger tid på sin hälsa, och de som av olika skäl har svårt att hitta motivationen och möjligheten att komma igång. Därför blir det allt svårare att arrangera aktiviteter som attraherar båda lägren. Som chef behöver du bli mer medveten om den ökande klyftan och erbjuda föreläsningar och aktiviteter på 2 olika nivåer. Och det där som är så kul, för när jag föreläser för företag och organisationer, jag pratar ju i princip ingenting om träning. Alltså mina föreläsningar handlar väldigt mycket om hälsa, och ur ett så här individualiserat perspektiv. Att vi kan inte säga att alla ska gå till gymmet 3 gånger i veckan eller alla ska ut och springa, utan så här att alla måste hitta sin egen väg till hälsa. Om jag då pratar med just en arbetsplats. För att annars så kommer jag bara, om jag skulle prata träning bara, då är det typ en, två. Och de kan ju redan, som liksom blir lockade och tycker det var en jättebra föreläsning. Ja, men de andra, nej. De är inte intresserade. De har andra behov. Vill du ta punkt nummer två?
Ja, absolut. Ska jag se här. Punkt nummer två då. Ökat fokus på mental hälsa och inre utveckling. Arbetsgivaren tar inte den ökade psykiska ohälsan på allvar, menar trendspanaren och föreläsaren Göran Adlén. Om inte annat måste man se nyttan av det från ett resultatperspektiv. Och där tänkte jag ändå så här, Lovisa, det har känts som att vi i flera år har haft ganska stort fokus på mental hälsa och inre utveckling. Eller är jag helt fel ute där?
Nej, alltså det är nog en, den trenden har nog inte avtagit än. Den har nog liksom varit uppgående och förhoppningsvis så håller den i sig ett par år till. Det vore bra.
Jo, det är klart att det är bra. Och det är klart att anställda på en arbetsplats som har bra mental hälsa kommer ju att leda till att företaget gör bättre resultat. Alltså så är det ju, det där hänger ju ihop. Så även om man är en chef som inte bryr sig om det humana och det humanistiska utan bara tänker pengar och resultat, så kan det här vara av ens intresse.
Punkt nummer tre, mäta och räkna. Det är alltså en viktig hälsotrend. Quantified self-rörelsen kallas det för. Och vi som då ingår i Quantified Self, det är du och jag,
Jessica. Upp med hand, jajamän.
vi använder stegräknare, löparklockor, blodtrycksmätare, pulsmätare, sömnövervakning och så vidare för att hålla koll på vårt mående. Och då handlar det om att det finns många företag som erbjuder tjänster inom det här området. Och experterna säger att det är hög tid för företagen att sätta upp KPI:er och ta med hälsan på sista raden i resultaten. Och 2024 är året då det verkligen händer.
Ja. Mm, jag gillar det där. Jag kommer att snabbt kasta mig på trenden med helkroppsscanning och blodanalys. Det vet ni alla som lyssnar på träningspodden att jag kommer att göra. Okej, fyran då. Längre livslängd. Det blir allt populärare att försöka bli odödlig eller att dö ung så sent som möjligt. Och det stämmer ju verkligen. Till exempel så har det precis då kommit ut en bok som heter 70 är det nya 50. Och det här har vi ju hört ganska länge. Och många tar inspiration då från de blå zonerna som jag är sjukligt intresserad av. Där man lever längst i världen. Och vad man gör där då som gör att man kan leva så länge. Men det här kommer ju faktiskt också att innebära att vi måste ändra om i alla våra organisationer och hur alla företag arbetar, för att folk kommer att vilja jobba längre. Man vill ju ha ett meningsfullt liv, och ett meningsfullt liv är ju ofta att man har någonting att göra och har ett sammanhang att vara i. Och idag så är det ju framförallt i Sverige, känner jag, ganska mycket ålderism, att man kanske blir ratad från ett jobb på grund av sin ålder, och då kanske man är 50 eller 55 eller 60. Men om vi ska jobba upp mot 80 år, då måste det ju hända grejer på det här området.
Ja, att vi ska orka jobba. Punkt nummer fem. Ökat friskvårdsbidrag. Och man skulle ju kunna tro att med en lågkonjunktur så ser man inte några neddragningar bland friskvårdsbidraget. Det är tvärtom. Och då säger Eva Sköldebrand, som är corporate health manager på Söderberg & Partners, som bland annat, vi jobbar med våra träningsappar. För det är väldigt populärt att använda friskvårdsbidrag för PT online, för träningsappar, för de som kanske har lite billigare gymkort och sen har de pengar kvar. Eller som inte har behov av gymkort, men de vill ju ändå ha träningscoachningen. Men då säger de att flera av kunderna på Söderberg & Partners, och det tror jag, vet inte exakt vilka, men det är olika typer av friskvårdsportaler som man då arbetsgivaren har avtal med. Och då har flera företag höjt från 1500 kronor till 3000, och de som redan låg på 3000 har höjt till 5000. Och att företagen förlitar sig på att det ger utväxling och tycker att de har tagit sin del av arbetsgivaransvaret. Men de säger också att bara jobba med friskvårdsbidrag är inte en bra lösning för att få medarbetarna att orka mer, utan snarare att det handlar mycket om återhämtning under arbetsdagen. Då kommer den där powernappen in, Jessica, som vi pratade om för några veckor sedan.
Ja, men också jag har många kompisar som jobbar på företag där man har organiserad lunchträning till exempel för sina anställda. Att man kan gå iväg på lunchen och träna och sen också äta sin lunch. Och att de tycker att det är en bra investering i de anställdas hälsa. Eller bara titta på, nu bor ju vi i ett väldigt privilegierat område ska jag säga i Bromma, men Ålstenskolan som Sam går på här, de jobbar ju väldigt mycket med så här rörelsepauser, börja dagen med rörelse. Så att du vet, Sam kommer hem och lär mig olika yogapositioner. Och jag bara, men var har du lärt dig det här? I skolan, vi gör det här varje morgon. Så de gör liksom olika yogapositioner som de har döpt till massa gulliga djur. Ja, det här är hunden och det här är tuppen och den gör man för att. Och du vet, de står på ett ben och drar upp en fot och sträcker upp armarna och står i en nedåtgående hund och allt sådär. Och det känner jag bara så här, det där är ju framtiden. Så där kommer ju om 10 år alla arbetsplatser att vara, är min känsla, och alla skolor. För att då, vi vet ju redan att det här är bra och att det ger bättre resultat både i skolan och på arbetet. Men sen från att veta till att verkligen göra, det är ju ett steg som tar tid, det går inte på en sekund. Men jag tror att om 10 år så ser det ut så i princip på alla arbetsplatser och skolor.
Mm. Gud, det hoppas jag, därför att på mina barns skolor då finns det ingenting av sånt i högstadiet. Men på den ena skolan, där får man ha telefonerna på rasterna och då går gänget själva iväg och spelar Pokémon. Så de liksom rör sig runt på Södermalm och spelar Pokémon. På den andra skolan, då lämnar man in telefonen på morgonen och så får man den när skoldagen är slut. Men då är det framförallt min son, han tar en lunchpromenad. Han går upp på Skinnaviksberget och tittar på utsikten och sen går han tillbaka till skolan. Men de tar lite mer eget initiativ. Du får gärna köra punkt nummer 6 som jag vet det tusan om det du och jag är så himla sugna på just den här hälsotrenden.
Nej, kanske inte. Kärlek som managementredskap. Det här tycker jag låter lite fishy, men jag vet inte. Du tillbringar nästan hälften av din vakna tid på jobbet. Då kan du inte vara i en kärlekslös miljö. Allt med forskning visar på vikten av att kramas. Det gör oss stresståligare och mer motståndskraftiga mot förkylning och infektion. Det handlar inte om att hångla på jobbet, utan om att man kramar om varandra och checkar in hur man mår. Och jag vet inte. Nej, jag kommer inte att hoppa på det tåget. Jag tycker att man kan få välja själv vilka man är fysiska med och sådär. Men däremot så tror jag att det är viktigt med att man möter människor. Det tror jag. Men att man
den liksom... här trodde ju vi trodde ju nog att den fysiska distanseringen under pandemin skulle hålla sig kvar lite längre. Så jag är lite förvånad över den här hälsotrenden.
Ja, jag är också förvånad. Jag är inte säker på att det är en hälsotrend. För min känsla är att distanseringen har hållit sig kvar lite grann. Du vet att nu så är det ju helt legitimt att till exempel byta plats på tunnelbanan om någon sitter och hostar. Det kunde man ju nästan inte med att göra förut, för det var ju så himla oartigt. Liksom. Man kändes ju jättedum. Nu är det verkligen inga problem. Eller om man sitter på ett flyg och någon sitter och snörvlar och jag sätter på mig ett munskydd. Alltså helt rimligt. Ingen som ens kollar snett på när man gör det och tycker att man är en galen hypokondriker. Och också det där, jag vet inte. Nej, jag vet inte, Lovisa. Kanske är jag lite färgad av att det just nu går covid, influensa och vinterkräksjuka. Då känner jag så här, det minsta jag vill det är att kramas med en massa okända människor.
Punkt nummer 7, min stora favorit, såklart. Individuell hälsoträning. Vi blir allt mer medvetna om att one size inte passar alla. Under 2024 kommer du att vilja ha en personlig hälsocoach som coachar dig utifrån dina egna mål, din smärta och din kropps förutsättningar. Alltså det är det här jag menar. För några veckor sedan så sa jag så här, att relationen mellan mig och min coach, den är jättevärdefull. Och på samma sätt, relationen mellan mig och mina PT-klienter, jättevärdefull. Jag vill inte, till skillnad från vad det står artikeln, där står att de personliga råden kommer att explodera, inte minst med hjälp av AI i form av virtuella hälsocoacher. Men alltså, just det här att känna att man har ett program, ett upplägg som någon har gjort för mig och mina behov. Alltså den trenden gillar jag.
Ja, och jag kan säga att min relation med min naprapat, den kan man inte byta ut mot en annan naprapat. Alltså det slår ju allt att gå till en person som vet allt om ens kropp, alla ens bekymmer, alla bekymmer man har haft de senaste åren, och alltid har någon slags botemedel eller plåster för de grejerna. Alltså det slår allt. Så jag tror faktiskt inte att AI är redo att ta över där. Där tror jag verkligen att man behöver en mänsklig touch.
Mm. Nummer 8 är din favorit.
Ja, det är det faktiskt. Jag är väldigt inne på det här nu. Tyvärr sover jag för dåligt för tillfället. 8, sov gott. Under coronapandemin låg fokus på mindfulness och stresshantering när det kom till föreläsningar. Men nästa stora grej är sömn. För nu pratar vi inte längre bara om hur många timmar man sover, utan också sömnkvaliteten. Och ja, det känns som att det är ett stort intresse för just sömn. Jag tycker det där går verkligen lite i cykler. Ibland är det mycket träning, ibland är det mycket fokus på kost. Och just nu känns det som att sömn är liksom den trendigaste hälsodelen som man kan hålla på med.
Vilket låter så sjukt. Back to basic. Nummer 9 är min favorit. Vikten av dagsljus. I sömnrelaterat fokus står även vikten av dagsljus och att vistas utomhus, gärna tidigt på dagen. Den amerikanska hjärnforskaren och professorn Andrew Huberman, som har världens största hälsopodd Huberman Lab, har på senaste tiden pratat allt mer om att få dygnsrytmen rätt. Och med viss eftersläpning tros ämnet därför trenda i Sverige under 2024. Och det där vet man, människor som behöver hjälp med att lära sig sova igen, man har fått någon typ av sömnstörning. En av de första grejerna som man säger, tillsammans med att man ska ha svalt i sitt sovrum, man ska inte ha skärmtid på kvällen, men det är att man ska vistas ute i dagsljus under dagen, så att man liksom redan under förmiddagen lägger grunden för nattsömnen.
Ja, men det är ju också för att melatoninproduktionen i kroppen ska fungera som den ska. För att melatoninet, det går ju på ljust och mörkt. När det är ljust ute, dagsljus, då ska vi vara vakna. Och när det är mörkt så ska vi sova. Så att på vintern, om man aldrig är ute och inte får något dagsljus eller ser solen, ja, men då tror ju kroppen att vi ska sova i princip hela tiden. Så att man går runt och är hela tiden trött, men när det väl är natt då kanske man inte kan sova för man har liksom gått varvet runt. Så det där är viktigare än man tror.
Punkt nummer 10, Jessica.
Åh, kolla! Här, det här tror jag verkligen kommer att komma stort 2024. Hormonell hälsa. Kvinnors hormonella hälsa har lyfts under 2023. Det är bara en droppe i havet i förhållande till vad som behövs. Det menar Monica Björn, som ju är liksom den främste riddaren i ledet, skulle jag säga, när det gäller just kvinnors hormonella hälsa och hur kvinnor i en senare del av livet mår. Vad vi får för behandling, vad vi får för hjälp, vad vården gör och framförallt vad vården inte gör. För att vården generellt är inte speciellt bra på kvinnors hormonella hälsa. Och det är ju tragiskt. Så att jag är väldigt glad för sådana som Monica Björn som är ute och föreläser mycket om detta, pratar mycket om det på stora konton på Instagram, skapar en medvetenhet. Och inte bara hos kvinnor, det är det här som är det viktiga. Det är ju inte bara kvinnor som ska veta om det här, det här måste ju också män veta om. För att om man bara tar arbetsplatsperspektivet, så är det klart att du som man på en arbetsplats eller manlig chef påverkas om kvinnornas hormonella hälsa och hormonella balans inte är så bra.
Ja, och vi säger tack till tidningen Chef för en, alltså jag tyckte det var en utmärkt hälsotrendspaning 2024.
Men jag tyckte det var väldigt spännande och jag känner att de var spot on på många grejer, inte på alla, men så är det ju sällan med en trendspaning. Och jag tänker att nästa vecka så kommer jag spinna vidare på detta med att göra en rejäl nätsökning på träningstrender 2024, för det tycker jag är riktigt spännande.
Ja, man kan aldrig prova för många nya saker.
Nej, exakt. Det som jag är mest sugen på att prova nu, förutom kroppsskanning, blodanalys, det är ljusterapi. Oh. Apropå det vi pratade om med dagsljus och sådär. Så det kanske blir min nästa grej.
Ja, och det har jag ju redan spanat ut kommer vara en trend. Ja, vad spännande! Stort tack för att ni har lyssnat på 2024 års första avsnitt av Träningspodden. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi! Puss och kram!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.